God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över första Korinthierbrevet, och det här var del 55.
Välkomna till Andreaskapellet då vi ska gå igenom första Korinthierbrevet 14, verserna 33b och kapitlet ut förhoppningsvis. Jo, vi började, jag får gå ut här lite hastigt för jag vill gärna hinna med det här eftersom det ska vara ett litet uppehåll efter den här gången. Då så var det som så att redan förra gången så gjorde vi inledningen, därför att avslutningen på det som vi gjorde förra gången är ju 33a. 33a är alltså avslutningen där det står: ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Och det är alltså avslutningen på avsnittet som är från vers 26 till och med 33a. Och det handlar då om ordningen vid gudstjänsten, som ni ser. Så är rubriken också i folkbibeln. Sen har då folkbibeln som jag håller mig till börjat ett nytt stycke mitt i vers 33. För 33b börjar jag med orden: liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, och så vidare till och med vers 36. Och då är det som så, det gick jag igenom förra gången, därför tar jag inte det en gång till. Men då finns det de som menar att de verserna, alltså 33b till och med 36, skulle vara ett inskott. Och jag argumenterade där lite fram och tillbaka, men landade i det som kan få vara utgångspunkten nu också, att även om det är ett inskott så är det en text som är kanoniserad utav kyrkan. Alltså det är svårt att hävda att Nya testamentet i sin helhet med alla evangelierna och breven och så skulle finnas där sträckskrivna, så att säga, utan att det skulle vara inskott eller tillägg eller redigeringar. Eller ibland har ni sett att det är någon vers som är borta. Så den typen av detaljer kan finnas. Och då ställer jag frågan, hur påverkar det vår syn på Bibeln? Och då finns det då många olika sätt att se på Bibeln. Men jag sa det att kyrkan, församlingen, alltså den kristna gemenskapen, fanns ju innan Bibeln. Alltså Jesus skrev ingenting, apostlarna skrev, men det tidigaste de skrev är ju från åtminstone 20, kanske till och med 30 och 40 år efter Jesus. De är ögonvittnen och sånt, så det är inte det, va? Men det har ju ändå gått en ganska så lång tid innan det skrivs ner. Jag menar att under den tiden, 20, 30, 40 år, så fanns det ju kristna, och de kristna växte ju överallt. Och det är i den kristna gemenskapen som Nya testamentet har skrivits ner, eller för den kristna gemenskapen som Nya testamentet har skrivits ner. Så kyrkan finns innan Nya testamentet. Nya testamentet är ett resultat av gemenskapen i kyrkan och måste läsas och förstås i den gemenskapen. Det gick ju sedan ända fram till 300-talet innan man definitivt slog fast vilka böcker som skulle ingå i Nya testamentet. Då gjorde man det till kanon. Man kanoniserade texterna. Så det är därför vi har de här 27 böckerna. Vi har de här 27 böckerna i Nya testamentet därför att de andra skulle inte vara med, beslöt man. Men när man beslöt att detta var kanon, detta var helig skrift, då fanns ju de här verserna med. Och därmed så menar jag att det har mindre betydelse ifall det är ett tillägg eller ett inskott eller inte, därför att de är erkända. Det som däremot är lite märkligt då när man kommer till tolkningarna som vi ska ägna oss åt nu, det är att då kan man säga att ja, eftersom det här nu är ett inskott så behöver vi inte ta det på allvar. Men då har man en helt annan syn på Bibeln. Och den synen företräder då inte jag. Men nu ska vi, det där var liksom övergången. Det finns också de som menar att det inte alls är ett inskott, utan att det mycket väl hänger samman. Och det kommer vi också se under den här timmen. För att även om det skulle vara ett inskott så hänger det samman. Det hänger samman med det som vi gick igenom förra gången. Det betyder att inte bara 33a, ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud. Inte bara den meningen är avslutningen, utan hela avsnittet till och med vers 36 är avslutningen. Det står ju ty, står det ju. Det är alltså en förklaring, en avslutande förklaring. Därför att ty, Gud är inte oordningens Gud, det syftar tillbaka. Men frågan är hur långt det där sträcker sig, ty, hur långt förklaringen sträcker sig. Slutar den verkligen med 33a eller fortsätter den? Det är en sån där tolkningsfråga som man måste lösa på något sätt. Men när det nu är sagt så ska vi ge oss in då på de här olika tolkningarna. Olika sätt att förstå de här knepiga verserna. Och då måste jag först få definiera församlingen. För ni ser att det står i vers 33b. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar, ska de tiga i era församlingar. Och likaså i vers 35. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Då måste vi tänka på, vad är församlingen här? Ja, församlingen är inte bara här utan i hela Korinthierbrevet de som församlas till gudstjänst. Församlingen är inte ett territorium, typ som Värnamo församling. Församlingen är inte en byggnad. Kyrkan är inte en byggnad i första hand. Församlingen är inte ens en organisation. Församlingen är de som firar gudstjänst. Och därför så måste man förstå de här verserna som jag plötsligt kommer på nu att jag inte ens har läst. Vi måste förstå dem i det gudstjänstfirande församlingens gemenskap. Inte som någon vidlyftig allmän regel. Det här är skrivet i en mycket speciell situation, men det är också skrivet i en allmän situation på så sätt att det handlar om hur det ska vara när vi firar gudstjänst. Och då finns det, vi kanske ska läsa de verserna till och med 36 till att börja med. Alltså jag läser från 33b. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar ska de tiga i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er Guds ord har gått ut eller har det kommit bara till er? Jag tror jag läser resten också när vi ändå håller på. Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad så ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Men om någon inte erkänner detta, då är han själv inte erkänd. Därför mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Där har ni ju den sista versen. 39-40, men som slutar med orden, med profetera och hindra inte tungotal, låt allt ske värdigt sätt och med ordning. Det ser ni, det skulle i sådana fall kunna vara en direkt fortsättning på 33a. Det är ju så Gordon Fee argumenterar, tar man bort 33b till och med 36 så blir inte texten dunklare, snarare tvärtom, den blir tydligare, det blir lättare att förstå den. Men hans slutsats blir då att då kan man ta bort dem. Men det stämmer ju inte med vårt sätt att se på Bibeln. Om vi ska börja plocka bort versar här och där. Men vi har en svårighet. Det är ingen tvekan om det. Vi ska ta oss an dem. Det finns alltså flera olika förklaringar. Och de olika förklaringarna kan man kategorisera. För en del förklaringar liknar varandra. Man kan kategorisera dem i åtminstone fem olika grupper. Så fem olika grupper av förklaringar ska jag gå igenom. Den första förklaringen säger att inskottet, för att det är det handlar om, kommer från Paulus meningsmotståndare. Främst från de judekristna. Att det är de som har varit måna om att det här skulle fogas in. Det betyder att de här verserna, till och med 36, då, skulle vara opaulinska. Och det är så Gordon Fee har hanterat det. Det är ett inskott och de är opaulinska och egentligen så behöver vi inte ha de där verserna med där alls. Lite senare, 5-10 år senare, så skriver ju Paulus Timoteusbreven och Titusbrevet. Och där står det ju också om det här med kvinnan och underordnat och sånt, va. Då menar Gordon Fee att de verserna måste förstås på samma sätt. Så det är hans sätt att, så att säga, komma undan det här. Att inte egentligen förklara utan mera bortförklara. Och så menar man då att det skulle vara de judisk kristna som har sett till att det har kommit in. Ungefär på samma sätt som när vi läste Galaterbrevet. Då var det ju stridigheter om det där med omskärelsen. Skulle man omskäras, var det tvunget att omskäras. En hedning som kommer till tro på Jesus, ska han föras in under lagen och börja iaktta lagen, åtminstone vissa delar av lagen, eller behövs inte det? Det var ju judekristna. Eller judaister, vi är inte alldeles säkra. Men man förmodar att det också var sådana som var troende på Jesus och menar att man ändå skulle ha med det här. Och det skulle vara så samma grupp av människor som är måna om det här. Då är det bara det att det där stämmer inte riktigt med fakta. Jag fick tag på en bok, jag vet inte om jag nämnde det här. Men det finns en exeget, en kvinnlig exeget som heter Shira Lander. Och hon är inte bara kvinnlig exeget utan hon är judinna. Hon är professor i Nya testamentet, i bibelutläggning av Nya testamentet, men själv troende judinna. Och hon har doktorerat på och skrivit om hur det var i synagogan och bland judarna på Jesu tid. Så mer expert än så kan man egentligen inte hitta. Och då har det kommit en bok som heter The Annotated Jewish New Testament, som är alltså en kommentar av judiska exegeter till varje vers i hela Nya testamentet. Och när hon kommenterar det här, då kommenterar hon det på det sättet att det här behöver att det här skulle hänföras till en judisk bakgrund stämmer inte, därför att kvinnorna hade rätt att tala i synagogan i gudstjänsten. Det finns till och med vittnesbörd från den här tiden om att man hade kvinnliga synagogföreståndare, kvinnliga rabbiner. Och därför skulle det här förbudet inte kunna gälla eller komma ifrån det sammanhanget. Dessutom så säger hon att ordet gynaikes, alltså kvinnor här som är översatt med kvinnor, gynaikes, det kan också mycket riktigt översättas med hustrur. Och då blir det plötsligt ett annat innehåll. Så om du byter ut här ordet kvinnor, liksom kvinnorna tiger i det heligas alla församlingar, så är det mot hustrur. Då blir det liksom hustrorna tiger i det heligas församlingar, ska de tiga i era församlingar. De får inte ta, de ska underordna sig som lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män där hemma. Så då menar du, ligger det på en helt annan nivå. Då hade man alltså diskussioner i gudstjänsten mellan män och hustrur. Och det är det som Paulus säger, att de ska tiga, för här ska vi inte ha den typen av diskussioner. Den typen av diskussioner får ni ta hemma. Och sen så finns det en invändning till som också hänger ihop med, och som den här Shira Lander kan svara på. Det står nämligen så här att de ska underordna sig som också lagen säger. Men lagen säger ju inte så. Var står det någonstans i skriften? Att kvinnorna ska underordnas eller tiga i församlingarna. Finns inget sånt bibelställe. Och då menar Shira Lander att det förmodligen syftar på skapelseordningen. Alltså lagen i den meningen. Ungefär samma argument som man hade när han talade om huvudbonaden. Där det talas om att Kristus är mannens huvud och mannen är kvinnans huvud och så vidare. Det går ju tillbaka på skapelsen, vilket jag ska komma tillbaka till. Och så kunde det ju vara. Det där med lagen var alltså inte ett så snävt begrepp så att det bara kunde användas om de fem Moseböckerna, Toran, eller ens om hela skriften. Utan Toran kunde ju också vara den muntliga undervisningen. Och Toran kunde också vara annan typ av undervisning som han hade gett sitt erkännande till. Som var seder och bruk som var utav Gud. Gudomlig undervisning helt enkelt. Så därför så måste man läsa det här att de ska underordna sig som lagen säger, som någonting som förmodligen har med skapelseordningen att göra. Inte med något speciellt bibelställe. Men det finns de som menar fortfarande under den här första kategorin att man inte bara försöker skylla på judekristna eller på den judekristna bakgrunden, utan det finns de som menar att man ska kanske lägga skulden, om man nu har den utgångspunkten, på de hedna kristna, på de grekisk kristna. Det här var ju i Korint, så att det kan ju hänföras, det som vi har läst här i de här verserna, kanske inte bara till judekristna utan lika mycket till hedna kristna. Och i den grekiska kulturen, där var det en skam för en kvinna att tala offentligt. Alltså snarare där än i den judiska kulturen. Ni ser här att Paulus, han talar i de här verserna om skam. Och han gjorde det också när det handlade om det här med huvudbonaden. Då var det ju frågan om skam och ära och heder och så vidare. Det hör hemma i den grekiska kulturen. I den grekiska kulturen så var det också så att när två grekiska eller hedningar gifte sig, så ingick i vigsellöftena att kvinnan skulle lova att underordna sig sin man. Alltså ingenting med Bibeln att göra, ingenting med judisk bakgrund att göra, utan hedniska bakgrunden var sån. Och då finns det de som menar att här har då den grekiska skamkulturen smugit sig in i Korintierbrevet. Om Paulus skulle ha fallit till föga eller om det är hans motståndare som skulle ha fått in det här. Jag tycker fortfarande att detta med att motståndarna, det må vara judekristna eller grekiskristna, skulle ha fått in och att det skulle vara förklaringen bakom de här verserna är långsökt på så sätt att kyrkan har ju sagt sitt ja till det. Skulle kyrkan säga sitt ja till Paulus meningsmotståndare? Och skulle det här bibelstället i sådana fall gå på tvärsen emot det han har talat om tidigare? Om det är ett inskott, där de tvistade lärde, men många anser att det är det, så brukar ju inskott i regel vara, som jag sa förra gången, för att förklara eller förtydliga. Inte för att försvåra. Eller sätta sig på tvären. Så jag tror att jag kan lämna den där första gruppen av förklaringar, att det skulle vara meningsmotståndare. Den andra förklaringen, den kommer ni känna igen förmodligen tydligare. Den andra förklaringen är helt enkelt att Paulus betonar att kvinnan är underordnad mannen. Att det är det handlar om. Och då skulle det handla om skapelseordningen på samma sätt som när vi talade om huvudbonaderna. Då argumenterar han också utifrån skapelseordningen och att kvinnan var tagen ur mannen och att mannen var kvinnans huvud. Det kommer ni ihåg, så det går jag inte tillbaka till. Och när jag gick igenom det då i 11 kapitlet så går det ju inte som bibellärare att säga att det inte går tillbaka på skapelseordningen, för det gör det verkligen, det där med ömsesidigt underordnande. Och det tror jag gör här också. Men jag var noga med att ta avstånd ifrån tillämpningarna. Därför att om tillämpningen blir att kvinnan är mindre värd, eller att hon ska vara liksom tyst varje gång som kristna samlas, då har man dragit slutsatser, gjort tillämpningar som jag menar är oriktiga. För det ligger inte i skapelseordningen. Faktum är att det finns ju två stycken skapelseberättelser. Det här har verkligen varit en ögonöppnare för mig när jag har jobbat inte minst med de här verserna. Jag har ju gjort ett särtryck också på första Korintierbrevet i ett genusperspektiv och gått igenom de här sakerna. Och det som blir väldigt tydligt för mig, det är att det finns egentligen tre texter i Moseböckerna. Första Mosebok 1. Där står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Det betyder att Gud skapade människan. Han skapade man och kvinna, människan. Och båda är Guds avbild, Guds ära, Guds likhet. Det är första kapitlet, första Mosebok 1. Sen när man kommer till andra kapitlet så finns där vad många menar vara en, om inte en andra skapelseberättelse, så i alla fall en kompletterande, eller om vi vill ett förtydligande, för där kommer det igen. Och där berättas det i andra kapitlet, första Mosebok, andra kapitlet, vers 18 och följande, att det var inte gott för människan att vara ensam. Och så kommer det en sömn över denna ensamma människa, och så kommer skapas det en människa till ur den här människans revben, och så blir det man och kvinna. Det är alltså en kompletterande berättelse. Om den första handlar om att vi är jämlika inför Gud, skapade till Guds avbild, så handlar den andra om hur man och kvinna förhåller sig till varandra. Det är en annan betoning där. Och det är den andra skapelseberättelsen, den här andra berättelsen om hur man och kvinna förhåller sig till varandra, som ligger till grund för det som Paulus argumenterar om i 11 kapitlet och här också i 14 kapitlet, som lagen säger, som det står. Han talar om mannens och kvinnans inbördes förhållande till varandra. Det där behöver ju inte vara så svårt egentligen. Men det som kompletterar det hela, eller komplicerar det hela, det är det som kommer i 3 kapitlet. Och då ska jag läsa 3 kapitlet också. Första Mosebok kapitel 3, vers 16. Där står nämligen så här: till kvinnan sade han, eller sade Gud, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Och så kommer det: till din man ska din lust vara, och han ska råda över dig. Nu börjar vi känna igen argumentationen. Och det som blev min nyupptäckt, eller som blev så klart för mig, det är att det stället, 3:16, han ska råda över dig, det är ett resultat av syndafallet. Det hör inte hemma i skapelseberättelsen, utan det är syndafallets konsekvenser. Och det är någonting annat. Då menar jag så här: om nu kristna, det här är den andra förklaringen utav de här olika förklaringarna till kvinna tig i församlingen. Om man drar den slutsatsen att Paulus menar att kvinnorna ska vara underordnade i den meningen att de är så här, evigt omyndiga, att de alltid ska vara underkastade mannen, att de är mindre värda, så vet jag att det finns kristna som liksom läser åt det hållet, men de tänker inte på att det är ju syndafallets konsekvenser. Ska man läsa skriften eller tolka det här på det sättet och tillämpa det på detta förskräckliga sätt som jag inte ställer upp på, då har man blandat in syndafallet, och då har man glömt bort att balansera det med de där orden i Herren. I Herren är, och så vidare. Är vi inte över- och underordnade varandra. Alla är vi ett, jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Spelar liksom ingen roll. Vi är jämlika. Det bygger på skapelsen. Det här förtrycket, det bygger på syndafallet. Dessutom är det så här att om man gör en sån sammanblandning så att man får till det som att kvinnan ska tiga så där i största allmänhet, då har man inte bara tagit blandat in syndafallet, utan då har man ju också sagt att då gäller ju det samhället i stort. Då har vi lämnat det här med gudstjänsten. För tänker man så att det skulle höra hemma på något sätt skapelsegivet eller syndafallsgivet, då ska ju det gälla på livets alla områden, inte bara gudstjänsten, utan också i det borgerliga samhället. Och jag undrar om det inte är så. Nu har jag läst in mig lite grann på feministteologin de här sista veckorna. Och jag har sett hur kvinnorörelsen har vuxit fram i Sverige. Och jag kan förstå uppror är ju nästan fel ord, men jag hittar inget bättre just nu, som kvinnorörelsen har gjort emot svenska staten och svenska kyrkan. Där det här förtrycket uppenbarligen har funnits. Bara tänk på en sån sak som att kvinnorna inte fick rösträtt förrän 1921. Alltså, och då ligger vi långt efter om man ser ett europeiskt perspektiv. Jag undrar om inte samhället snarare än kyrkan, och då tänker jag inte bara på svenska samhället utan om man ser på kyrkohistorien i stort, har använt den här typen av bibelställen. Den här typen av argumentation om skapelsen och underordnandet varandra för sina egna syften, för syndafallssyften. Och då är det till och med så att jag skulle vilja kalla mig feminist, att jag står på kvinnornas sida. För det Paulus gör, han skulle aldrig gå med på en sån sak. Det Paulus menade att genom dopet så är vi jämställda. Och genom skapelseberättelsen så är vi jämställda inför Gud. Och vi har båda likhet och vi har båda ära inför Gud. Genom dopet så är vi bröder och systrar. Vi ingår i samma hushåll. Det börjar i första kapitlet, vers 10, så står det om bröder och systrar. Det uttrycket kommer igen 20 gånger bara i första Korintherbrevet. Varje gång så är det bara översatt med bröder. Lite olyckligt med tanke på läget i kyrka och samhälle i vår tid. Det borde vara bröder och systrar. Nåja, då har vi alltså... Då har jag inte gått med på tillämpningarna utav det argumentet att det här skulle ha med skapelsen att göra. Sen nästa stora förklaring, det är detta att Paulus vill tysta kvinnor som hela tiden i sin nyvunna frihet sitter och pratar och stör i gudstjänsten. Det här är den vanligaste utav förklaringarna. Att Paulus vänder sig till kvinnor som stör i gudstjänsten. Och som pladdrar ordentligt. Alltså så pass mycket så att det är ett problem helt enkelt. Kanske till och med att de argumenterar högt och ljudligt. Inte minst mot sina män. Diskuterar i ordets dåliga mening i själva gudstjänsten. För alla skulle ju få bidra. Och här hade då kvinnor, om vi tar de grekiska kvinnorna som inte ens fick yttra sig offentligt. Plötsligt i det kristna gemenskapet så får de yttra sig offentligt. Och man får prata. Och man får bidra. Det till och med uppmuntras. Men någonstans verkar det som att man har överskridit en gräns. Ja, hur ska det då vara? Frågade Paulus i vers 26. Hur ska det då vara, bröder och systrar? Jo, när ni samlas. Och så kom det ju regler då om tungomålstalet. Så kom det regler om profetian. Och den där reglerna om att det ska vara ordning. Det ska vara fridens Gud ska återspeglas i gudstjänsten. Det är ett resultat av det som står i 13 kapitlet. Kärlekens lov. Kärleken är tålig och mild, står det i vers 4. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa i vers 5. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp och så vidare. Det är vad som ska råda i gudstjänsten. Och det gäller ju både män och kvinnor naturligtvis. Det handlar om en ömsesidig respekt. Man kan inte tolerera helt enkelt att friden i gudstjänsten hela tiden undermineras av att människor avbryter och kommenterar. Det här grekiska ordet för oordning som står i 33a, Gud är inte oordningens Gud. Det ordet kan också översättas störande, oregerlig eller till och med upprorisk. Det är alltså det som Paulus adresserar. Och den här Anthony Thilston som lutar mig på, han skriver som en självklarhet att varje liten gemenskap, varje hushåll och därmed också varje gudstjänst måste ju ha sina regler, sina överenskommelser hur man ska verka och leva och fira gudstjänst tillsammans. Sen så knyter den här Thilston an till vers 29. Ni ser där i vers 29 så står det 2 eller 3 profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Och då tänker han sig att hur gick den prövningen till? Och vem gjorde den prövningen? Och då menar han att det kunde mycket väl varit så att både 1, 2 och 3 profeterar och sen när det ska prövas så blir det diskussion om vad som har sagts. Man till och med blir osams om tolkningen, om själva prövningen. Och det är i det sammanhanget som hustrur kan komma att säga emot sina män och debattera med sina män. Men det får de inte göra, skriver Thilston. Utan det får de göra hemma istället. Vill de veta något så får de fråga sina män där hemma, inte i gudstjänsten. Jag skulle vilja, vi ska komma tillbaka till det argumentet, för det kommer igen fast i lite en annan variant i nästa kategori eller nästa kategori av tolkningar. Men jag skulle redan här vilja ta det argumentet lite längre. För det kan mycket väl varit så att hustrurna debatterade med sina män, men i förlängningen så kan man väl tänka sig att kvinnorna debatterade med ledarna i gudstjänsten. De som ledde gudstjänsten. Och då märker ni på en gång att det inte bara är en glidning, utan det skärper läget lite grann ytterligare. Så var det ju i Thessaloniki. Nu har det här med skapelseordningen och underordnandet av varandra och att kvinnan inte ska vara lärare och sånt, det kommer ju först i Timoteusbreven och Titusbrevet. Så jag drar inte in det här, för det finns inte här i det här brevet. Det här är skrivet först. Det här är ju en av poängerna med att vi går igenom Nya Testamentet i kronologisk ordning. Vi kan inte utan vidare ta sånt som skrevs 10 år senare som intäkt för att tolka det här. Utan vi måste försöka se det här oavsett vad som sen kommer i Timoteusbrevet. Men däremot i Thessalonikebrevet, det är skrivet innan Korintherbrevet. Där skriver ju Paulus i första Thessalonikebrevet 5:12. Thessaloniki är alltså en församling i Thessaloniki förstås som grundades 6 månader, ett halvår innan församlingen i Korint. Och brevet som han skriver till Thessaloniki är skrivet 3 år före Korintsbrevet. Men där skriver han i första Tess 5:12: vi ber er bröder och systrar att rätt uppskatta de som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra. Så här fanns ju tydligen ett bekymmer i Thessaloniki, nämligen att bröder och systrar inte rätt uppskattade de som var ledare i församlingen Thessaloniki. Och på något sätt så ser jag samma situation i Korint. Jag ska komma tillbaka till det där med ledarna i församlingen alldeles strax. Men jag har alltså tänkt den tanken att Paulus insatte ledare i församlingarna som han grundade. För så står det ju i apostlagärningarna. Så har han ju gjort i Thessaloniki. Det står inte så om församlingen i Korint, men det är väl inte någon svår slutsats att dra. Att han som grundade församlingen 3-4 år innan brevet skrevs också hade insatt ledare där. Och på något sätt så har de här ledarna inte respekterats i sin ledning av gudstjänsten. Det här är problemet. Den fjärde kategorin av förklaringar, den ligger egentligen i linje med det som jag redan har sagt. Och det är nämligen den att det var ett faktum att det inom mysteriereligionerna och i de här tempelfesterna fanns ju 20-25 olika tempel runt omkring i Korint. Där fanns det kvinnliga orakel. Profetian, oraklen, extasen, sången, dansen, kasta med håret, extasen stod högt i kurs i de här orgierna som det emellanåt var. Kanske inte var urspårat varje gång, men det fanns ändå i kulturen. Och då kan man tänka sig att någonting av det där har följt med i den kristna gudstjänsten. Jag tror jag har nämnt det tidigare också. Till exempel när det handlade om huvudbonaden, så kan det också vara en del av förklaringen till att det blev som det blev. Och det var naturligtvis oacceptabelt att man betedde sig så i gudstjänsten. Precis som det skulle varit oacceptabelt om man betedde sig så i gudstjänsten i vår tid. Och då skulle det här då vara anledningen till att Paulus skriver som han skriver. När han skriver om att kvinnorna ska tiga i det heligas alla församlingar. De ska underordna sig som lagen säger och så vidare. Och det kan man som sagt vara tänka sig. Sen kommer då till den femte och sista kategorin utav förklaringar. Och den förklaringen är en lite väsensskild, därför att den bygger på orden tala i församlingen. Tala i församlingen är så att säga nyckelförståelsen till den här gruppen utav tolkningar. Och då är utgångspunkten självklart det som jag har sagt innan. Man och kvinna är lika mycket värda inför Gud. De är båda upptagna genom dopet. De kan båda be och profetera och så vidare. Allt detta i Herren, i gudstjänsten. Men det är också så att Paulus aldrig upphäver skillnaderna mellan könen. Vi hade en lång genomgång om att låta männen vara män och kvinnorna vara kvinnor. Och attraktionskraften till exempel och en del annat mellan könen finns ju kvar. Det är ju inte upphävt bara för att man är döpt. Om en grek blir döpt så upphör han inte att vara grek. Om en kvinna blir döpt så upphör han inte att vara kvinna. Om en man blir döpt så upphör han inte att vara man. Utan det här finns ju kvar även i den kristna gemenskapen. Det finns alltså en jämlikhet och det finns en olikhet. Och det var det som var poängen också när vi gick igenom detta med gåvorna och tjänsterna i 12:e kapitlet. Det finns en mängd olika gåvor, finns en rad olika tjänster. Ja, alla, var och en har ju en tjänst. Och ändå så slutar 12:e kapitlet med att några har vissa speciella tjänster. Inte väl alla apostlar, inte väl alla profeter, inte alla lärare. Det finns alltså skillnader också. Det där, som jag redan har sagt flera gånger, men att Paulus skulle, att han ville tysta kvinnor i allmänhet, det är ju en absurd läsning av skriften. Finns inte på kartan. Vi har det i vers 23. Om alla talar tungomål och så vidare. Om alla profeterar, står det i vers 4. Det inkluderar ju kvinnor också. Hur ska det då vara i vers 26? Bröder och systrar. Jo, när ni samlas har var och en något att ge. Eller i vers 31, ni kan alla få profetera, en ni sänder. Alla blir undervisade och blir tröstade. Men det här uttrycket, tala i församlingen, det skulle vara något för mer än att bara bidra i församlingen med tal. Som en gåva eller som rent allmänt. Här skulle det finnas alltså några som hade ett ledarskap. Tala i församlingen, finns det de som menar, kan till och med vara en teknisk term på de som är ledare av gudstjänsten. De har sista ordet. Det är de som skulle sköta det där med prövningen. Och då knyter jag an till det som jag sa tidigare, den här Thilston. Han sa ju så här att ja, det blev ett väldigt kakalorum där när man skulle pröva profetian. Nu tar jag med samma argument här. När man skulle pröva profetian så fanns det de som var överordnade när det gällde prövningen. Och det är inte heller något ologiskt eller något konstigt. Och det betyder om vi glömmer det där med man och kvinna och kön ett tag, så betyder det att lärofunktionen, den kristna läran, är överordnad profetian. Och så måste det ju naturligtvis vara. Här kan profeteras både om det ena och det andra och talas i tungor och det kan vara uttolkningar. Men det finns en lärofunktion, en ledarfunktion som är överordnad och som naturligtvis måste stå för prövningen av profetierna i slutänden. Tala i församlingen skulle alltså vara den här ledarfunktionen. Att det är de som talar i församlingen. Man säger vidare då i det här sättet att argumentera att det skulle då betyda att skapelseordningen, förhållandet mellan man och kvinna, det här med huvud och att man är underordnad varandra, det är inget problem så länge inte syndafallet kommer in. Det är ju när syndafallet kommer in som det blir problem. Men om du tänker i situationen hur det var innan syndafallet, så är det inga problem. När du kommer till Jesus Kristus så är det inga problem heller, utan han tvärtom försonar och återupprättar skapelsens ordning. Han upphäver ju inte könsskillnaderna. Och vad är det han gör? Jo, han utväljer 12 stycken män som han ger i uppdrag att förmedla syndernas förlåtelse, som han ger i uppdrag att förmedla anden, som han ger i uppdrag att förvalta nattvarden, som han ger i uppdrag att stå för den apostoliska läran. De blir befullmäktigade apostlar att föra vidare det som Jesus har sagt. Och på så sätt så blir kyrkan en apostolisk kyrka. Och apostlarna gör likadant då sin efterföljd. De insätter sina ledare i församlingarna. Och det är de som de insätter i apostolisk ordning som åsyftas när man talar om att tala i församlingen. Då ligger betoningen här på att tala i församlingen i motsats till att tala i hemmet. I hemmet pratar man på ett annat sätt. Men i församlingen, det vill säga i gudstjänstfirande gemenskapen, så är det den här ordningen som råder till syvende och sist. Nåja, det där var en kategori olika förklaringar. Och då ska jag då, om ni inte redan har listat ut det, bekänna mig till det här senare. Och det senare då, nu ska ni få min kommentar till det här, och det är det att ett skäl till förvirringen, att det finns så många olika förklaringar till de här verserna, det är det att man har utgått ifrån att det finns en motsägelse mellan det som Paulus säger här om att kvinnan ska tiga i församlingen och det som han sa tidigare, att de skulle få be och profetera. Ja, men det stämmer ju inte. De kan inte både be och profetera och bidra på alla möjliga och omöjliga sätt i gudstjänsten å ena sidan, och sen å andra sidan tiga i allas, de heligas församlingar. Då ser man en motsättning i det här. Och ser man den motsättningen, då kommer också inte bara bortförklaringar utan olika förklaringar. Och den första förklaringen som jag gav, det är ju det att det är ett inskott och därför behöver vi inte räkna med det här. Jag har läst, jag tror jag hinner berätta det också, jag har läst en doktorsavhandling av Annika Borg, känd kvinnlig präst. Hon har skrivit sin doktorsavhandling under rubriken Kön och bibeltolkning. Och då är det som så, och det slår mig när jag läste den då, att det är ju en, jag sätter inom situationstecken, vetenskaplig avhandling. Hon är feministteolog och hon utgår ifrån vetenskapliga begrepp. Det betyder, när hon ska läsa en sån här text eller tala om kvinnans underordnande i församlingen, att hon måste frigöra texterna ifrån kyrkans tro. För kyrkans tro räknar med Gud och med skapelsen och med Jesus försoning och med den heliga andes verk och så vidare. Det kan man inte plocka in när man ska titta på det här rent vetenskapligt. Om det står här att kvinnan ska underordna sig mannen, så kan inte man ur ett vetenskapligt perspektiv förklara det med skapelseberättelsen. Alltså måste hon förklara det på ett annat sätt. Och då så förundrar hon sig över att det faktiskt är så och alltid har varit genom årtusenden. Och så förklarar hon det, nu finns det många facktermer här som jag ska hoppa över. Men hon förklarar det med att det ligger liksom i den mänskliga naturen, kampen mellan könen. Att det är på det sättet att mannen vill att kvinnan ska vara underkastad. Det är ingen förklaring, utan det är bara ett underliggande faktum som sedan påverkar alla tolkningar. Och då, om man har det som en utgångspunkt, det är klart, då läser man ju skriften på ett helt annat sätt. Och det får helt andra tolkningar. För hon kan inte räkna med skapelseberättelsen. Men problemet är då att hon, inte bara att man får en helt annan utgångspunkt som är en, utanför kyrkan, en okyrklig utgångspunkt, utan du får ju också, om jag ser det med mina teologiska andliga ögon, så får du utgångspunkten i syndafallet. Man utgår ifrån att det finns inte bara en kamp, utan det finns ett underkastelse. Det utgår från att det finns ett förtryck, och detta måste vi ändra på. För det är tesen bakom feministteologin. Feministteologin, och jag tror kanske feminismen i ganska stor utsträckning, går ut på att avslöja maktstrukturerna och att förändra dem. Men man har alltså en helt annan utgångspunkt än vad Paulus till exempel hade. För Paulus utgångspunkt, det var att vi var skapade jämlika inför Gud. Och det, i den utsträckning som det finns ett förtryck och ett underkastelse i negativ mening, så hänförs det till syndafallet. Inte till skapelsen. Inte till Guds ursprungliga syfte. Jag tror inte att det är en motsägelse mellan den här som står i 14 kapitlet och det som står i 11 kapitlet. Jag tror inte heller att man kan som kyrkans lärare ta sin utgångspunkt i någonting annat än i den heliga skrift själv. Alltså behöver jag ta min utgångspunkt i skapelsordningen, och jag behöver ta min utgångspunkt i Jesu utväljande av de 12 apostlarna, och så måste jag försöka förstå det här i nästa steg. Och nu har jag 6 skäl. Ja, det första har jag egentligen sagt redan. Det var ju det som stod i Apostlagärningarna. Ni kommer ihåg i Apostlagärningarnas första kapitel, vers 21 till och med 26. Då hade ju det hänt att Judas Iskariot, en av de 12, hade tagit livet av sig. Och så står det i vers 21. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss, en av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse och så vidare. Och så kastar de lott och så blir det Matteus som är den 12:e aposteln. Det var alltså viktigt att ersätta Judas Iskariot. De skulle vara 12 apostlar. Sen så står det vidare då i 14:e kapitlet, vers 23, Apostlagärningarna 14. I varje församling, det här är då den första missionsresan som de åker tillbaka samma väg de kom. Och i varje församling insatte de äldste åt dem. Och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien och så vidare. Så apostlarna gjorde på samma sätt som Jesus. De var i bön, de utvalde vilka de skulle insätta som ledare. Man bad för dem med handpåläggning och man utrustade dem och man anförtrodde församlingen åt det apostoliska ledarskapet. Varför skulle han då inte ha gjort så i Korint? I Thessaloniki, Korint och i alla andra församlingar? För övrigt är det så att den här apostoliska successionen som det kallas, den är ju fortfarande kyrkans lära i den allmänliga kyrkan. Så här tänker man, så här talar man i kyrkan i stort, dock inte i Svenska kyrkan. Men alla de katolska kyrkorna och alla de ortodoxa kyrkorna, det har man kvar just det här tänkesättet. För det andra så ligger den här underliggande tolkningen, för det får man väl ändå säga att det är. Om vi går tillbaka nu till första kor 14 så står det ju inte någonting om något ämbete här. Eller inte ens om några ledare. Utan det är ju någonting som är underliggande i sådana fall. Problemet är ju då upproret, eller att man sätter sig upp emot dem som skulle vara de som löste konflikterna och som ledde församlingen vidare. Om man nu har med denna tolkning som jag förespråkar, om den än är underliggande, så finns det ju plötsligt inte någon motsägelse mellan 14 kapitlet och 11 kapitlet. Det finns ingen motsägelse. Man behöver inte ens tänka på det här som ett inskott, som om det inte hörde hemma här. Det hör i allra högsta grad hemma här, för det handlar om hur man ska pröva profetia och hålla ordning på tungotalet och på den debattlusta som uppenbarligen finns. Då blir detta med ledarstrukturen självklar. Det handlar alltså inte om underkastelse, att det är därför Paulus säger som han säger. Det handlar inte heller, menar jag, om att de är störande och att det är mycket debatt i och för sig, utan det handlar om att de som leder inte har förtroendet. De blir inte, får inte vara de beskyddare och de vägledare som de skulle vara, som de var insatta till att vara. Sen har jag då, för det tredje, för du ska få sex skäl här, så har jag verkligen frågat mig själv och ställt mig frågan om inte Paulus här är otydlig. Om man nu tänker sig att det finns någon sorts underliggande ledarskap här, skulle han inte kunna ha skrivit det då i de här verserna? Ja, men det står ju så här i vers 37. Det jag skriver till er är Herrens bud. Det står så här i vers 36. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Är det ni i Korint som kan bestämma hur Guds ord ska utvecklas? Nej, Guds ord har kommit till er. Guds ord har kommit till er från Jesus via apostlarna, Paulus, det apostoliska teamet, till Korint. Det är ett Herrens ord som har gått genom missionsresan, genom historien, och som har gett upphov till att de här församlingarna har uppstått. Och så skulle man egentligen kunna säga om våra församlingar idag också. En riktig kristen församling, en församling som uppstår, är ett resultat av att evangeliet har predikats. Det är så församlingarna uppstår. Uppstår de på något annat sätt så är de ju inte apostoliska. Det är alltså Herrens bud. Och om det är så att det är Herrens bud och Herrens ord, också det här som står då om att Gud är fridens Gud och att det finns en skapelseordning och det finns en ledarfunktion. Om detta är Herrens bud, om detta var så när Guds ordet kom till dem, att det var inbyggt i det, då hör det ju till själva evangeliet. Då är inte detta med ledarskap och med en ledarfunktion i församlingen är ju inte ett tillägg. Utan det finns i själva förkunnelsen. Själva förkunnelsen är: din skuld är borttagen. Ditt samvete är renat. Du är inlemmad i Kristi kropp. Du har bröder och systrar, även om du inte gillar det. Tillgång till den helige ande. Du har ett bidrag i församlingen. Du står insatt i ett ledarskap. Gud själv är närvarande och verkar genom sitt ord, genom sitt ämbete, genom sitt sakrament, genom sina ledare och genom alla för den delen. Alltså det ligger i själva evangeliet alltihopa. Det är inte så att man bara får skulden borttagen, får sitt samvete renat och sen fortsätter man att vara en individ som lever privatkristendom. Det är ett förkortat evangelium. Det är inte fulla evangeliet. Om det här är med ledarskapet, jag skiftar här mellan att använda ordet ledarskap och ämbete, för ordet ämbete finns ju inte här. Och det är liksom en senare beteckning. Men jag fortsätter att använda det. Men om det ligger här underordnat så ligger det i Guds ord. Det är alltså självklart egentligen för korintierna. De kände till detta med skapelseordningen. De kände till detta med Jesus utväljande. De kände till att man hade erkänt, bejakat ledarna i församlingen i Korint genom handpåläggning. Det betyder också, har jag tänkt, att det kanske till och med var så självklart så att det är bara det ett skäl till att det inte står utskrivet. Och ännu ett skäl, tredje skäl till att det här med ämbetet inte står någonting om här, det är att versarna handlar ju egentligen inte om ämbetet eller om ledarskapet, utan det handlar ju om upproret mot ledarskapet. Och därför så är det ett annat fokus. Det är inte fokus på ledarfunktionen. Det är inte fokus på ämbetet. Det är fokus på upproret mot ledarskapet. Och därför så står det inte mera om ledarskapet. Man kan ju också säga som så att det där med ledarstrukturen, Och det är väl kanske mera vetenskaplig förståelse då. Det var inte så utvecklat vid den här tiden som det skulle bli senare. Det talas i Timoteusbreven om episkopos, presbyteros, diakonos. Alltså biskop, präster, som vi säger präster, och diakoner. Där finns det tre olika tjänstefunktioner, men det är skrivet 5 år efter det här. De är inte omnämnda här. Apostlarna var omnämnda, det har vi ju sett på några versar. Men inte presbyteros, det ordet finns inte i Korintherbrevet. Och inte diakonos heller, vad kan minnas nu. Men det tog ju några årtionden innan det här utvecklades. När vi kommer däremot till år 80 och 90 efter Kristus. Alltså 40-50 år, lägg på 40 år här. Då är det helt utvecklat. Så då finns det där. Och då kan man säga, då finns det de som säger, jaha, det var någonting som man införde då. Eller också kan man säga som jag säger, ja, det utvecklades till att ta den gestalten, få den formen. Men det fanns där från början. Och det är det som är den stora frågan när det gäller det där med ämbete. Men vi behöver inte så att säga köra in oss bara på ämbetet här. Därför att här är det som sagt vad ordningen i gudstjänsten det handlar om. Men problemet är att det är oordning i förhållande till de som skulle leda gudstjänsten. Fjärde argumentet, nu ser jag att tiden försvinner så jag får ta bara kort. Det är det där med kyrkan och vetenskapen. Är det då någon motsättning mellan de två? Nej, det är det inte. Därför att är det en riktig vetenskap så är det ju också kyrkans tro. Men kyrkans tro går ju utöver vetenskapen. Vetenskapen kan komma fram till så mycket. Men kyrkans tro kan komma fram till så mycket plus så mycket. Dessutom den här överskjutande delen som handlar om att Gud har skapat allting och som handlar om syndafallet, som handlar om försoningen och som handlar om den helige ande. Det är inte bara en överskjutande del utan det vänder ju på alltihopa och att det blir grundläggande för vetenskapen. Så våran kyrkans vetenskap, teologin som vetenskap, grundar sig på kyrkans och utgår från kyrkans tro. Så där finns en skillnad. Alltså, det är inte en motsättning, men det uppfattas, tror jag, av folk i allmänhet som en motsättning. Det femte det är att de här olika förklaringarna som jag har gett behöver egentligen inte säga emot varandra. De går mycket väl, som jag har gjort till och från här nu, att kombinera. Och de kan mycket väl gå in i varandra. Det finns ingenting som säger att det inte skulle kunna vara så att det finns ett ledarskap redan ifrån skapelseberättelsen som är erkänt och upplockat och bejakat av Jesus Kristus själv, av hans apostlar som fortsätter att tradera det in i församlingarna. Det betyder ju inte att det inte också skulle kunna vara så att det är för mycket debatt och för mycket oväsen i gudstjänsten och att de här ledarna inte kommer till sin rätt när de ska pröva profetia eller tungotal. Alltså alla förklaringarna kan på något sätt hänga ihop. Och därför så är det sjätte och sista som jag har, att den läsningen som jag gör mig till tolk för är den enklaste. Du får bekymmer med alla de andra förklaringarna. Men med den här förklaringen så får du inte de bekymren. Jag har inte behövt göra våld på skapelseargumentet. Jag har inte behövt göra våld på eller gå emot Jesus eller någon av apostlarna. Jag har inte behövt förklara bort det här. Tvärtom så säger jag att det passar in. Så det är den enklaste förklaringen. Om någon menar sig vara profet, vers 37, eller andligt utrustad, så ska han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. Och sen så avslutar det då med orden i vers 39 och 40. Var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalet. Nu är han tillbaka till utgångsläget så att säga. Det Paulus har gjort är att han har försökt att lösa den här konflikten, eller vad vi ska kalla den, i gudstjänsten i församlingen på samma sätt som med de andra bekymren. Han har inte tagit diskussionen som om det vore ett kulturellt problem. Han har inte tagit diskussioner om att det skulle vara ett socialt problem eller att kvinnor skulle vara underkastade män. Han tar inte den diskussionen, utan han tillför det eskatologiska perspektivet. Han säger, detta är Herrens bud. Detta är Guds skapelseordning. Detta är vad Jesus har gjort för oss. Och så har vi att ta till oss det. Att brottas med det. Att bejaka det.
Du har lyssnat till Bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.